ska bara precisera en liten sak från början av föredraget.
Första Mosebok 4. 4, vers 8. På norska står det: siden sa Kain till sin bror Abel, la oss gå ut på marken. Och mens de var ute på marken gick Kain lös på sin bror Abel och dräpte ham. Kain mördade Abel. Varför har det klart? Om jag sa någonting annat i början så var det av misstag. Så kan vi gå vidare. Nu ska vi ta den sista biten av föredraget. Och det handlar om att Kristus regerar över alla myndigheter. Kristus, han står över all överhet. Gamla testamentet lovade att frälsaren skulle vara den överste härskaren över alla folkslag. Saltaren 2 visar dessa löften. I denna saltare talar Gud fadern med sin son som skulle bli människa. Som en belöning för sonens frälsande verk gav fadern honom ett löfte. Saltaren 2:8-9 står det: begär av mig så skall jag ge dig hedningarna till arvedel och jordens ändar till egendom. Du skall sönderslå dem med järnspira, som ett lerkärl skall du krossa dem. Jesajas bok är full av löften som handlar om att Kristus härskar över nationerna. Jesajas bok också. Några av löftena om Kristi styre blev uppfyllt av honom innan han föddes. De blev delvis uppfyllda då han som en aktiv del av gudomen brakte judarna tillbaks till fångenskapet i Babylon. Jesus var alltså med på det innan sin egen födelse, eftersom han har alltid funnits. Men de flesta löftena i GT, i Saltaren, i Jesaja och så vidare, de flesta av dessa löftena handlar om Kristi styre efter sitt jordiska liv, sin död och uppståndelse. Då uppfyller han dessa löften. Löfterna talar om hans kungamakt över världen, och de leder fram till sonens slutliga och fullkomliga triumf på den sista dagen. Då vill alla se att Kristus är kung och herre. Då vill alla veta att han alena alltid hade kontroll. I Jesajas kapitel 24-27, kapitel 45 och kapitel 60 till och med 66 finner vi det ena löftet efter det andra om sonens triumf. Läs Jesaja för att se vad GT säger om Jesus och Kristus. I dessa kapitlar där får vi höra sång efter sång som prisar honom som härskar över alla myndigheter, över alla nationer och över all tid. Alla dessa löften i Jesaja är som löftet i Saltaren 2. Jesus kommer, han kommer att härska över nationerna med allsmäktig makt och kraft. Han vill härska med krigens brutalitet. Han vill härska genom naturens nedbrytande makt. Genom ett sådant styre över nationer och myndigheter vill han skydda sin kyrka och till slut utfri sitt folk. Med detta härskande styresätt vill han både visa sin makt för nationerna och visa sin kärlekhet till kyrkan. Daniel lärde den samma sanning då han tolkade drömmen till kung Nebukadnesar i Daniels bok kapitel 2. Daniel talade om världsliga kungariker som uppstod och föll vid bruk användning av våld. Men endast ett kungarike vill stå igen på den sista dagen, och det är den heliga kristna kyrkan. Det riket, det kungariket och kungadömet, det är inte skapat med händer och heller inte bundet till ett ställe eller till en viss tid. Det är ett rike som kommer från Gud själv, och det är ett rike som varar evigt. Alla profeterna i GT har det samma budskapet. Den lovade frälsaren ska härska över nationerna. Nationerna har kanske som mål att förstöra evangeliet och kyrkan. Till tider verkar det även som att de kommer att lyckas. Men de kan inte lyckas. Därför att Kristus ska vara kung över hela jorden. Nationerna vill till slut försvinna. Kristus, han vill förbli. Hans vilja vinner till slut. Löftena blir uppfyllda. Dessa löften blir uppfyllda också nu, även om vi inte alltid ser deras uppfyllelse. Historien är på väg mot sitt slut, och genom hela historien är Kristus kung. Han hänvisade alla de nämnda löftena och många flera till sig själv då han sa: "Mig är givet all makt i himmel och på jord." Stora delar av Johannes uppenbarelse handlar om Kristus och hans makt över världen. Hans härskarmakt blir alltid beskrivet som att det rör sig mot ett mål, nämligen Kristi triumf tillsammans med alla hans heliga på den sista dagen. Men på vägen mot det målet så verkar det ofta som att evangeliets motståndare vinner. Det verkar så ibland och ofta. Paulus, han älskade att skriva om Kristi styre över nationerna och över världens riker. Han gjorde det själv då han led under förföljelse från de samma myndigheterna. Då gladde han sig i Kristus. Paulus, han målar ut ett strålande bild av Kristus i brevet till Filipparna. Och i Filipparbrevet 2:6-11 står det: "Fastän han var till i Guds gestalt räknade han inte tillvaron som Gud så som segerbyte, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Därför har också Gud upphöjt honom över allting och givit honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna Gud Fadern till ära att Jesus Kristus är Herren." Så säger Paulus. Efter vår frälsares triumf över döden så lever han nu upphöjd över alla ting till evig tid. Alla människor måste till slut böja sig ner för honom och bekänna att han alena är Herren, oberoende om den här bekännelsen kommer utav tro eller utav fruktan. I Efesierbrevet frydar Paulus sig över Kristus som kung. Han säger: "Jag ber att era hjärtan skall upplysas, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft är verksam. Med denna kraft verkade han i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen över alla furstar och väldigheter, makter och herradömen, ja, över alla namn som kan nämnas, inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvud över allting gav han åt församlingen." Efesierbrevet 1:18-22. Paulus glädje förorsakades inte av det han upplevde. Fängelse och död var hans lott från världsliga härskare. Det var precis som Jesus hade lovat Paulus från början. Nej, Paulus, han uttrycker glädje därför att i varenda situation i livet härskar Kristus. Kristus härskar, regerar till det bästa för kyrkan, även för hans lidande och döende apostel Paulus. I brevet till Kolossarna glädjer Paulus sig igen över Kristus som den som regerar utan begränsningar över allt som är skapad och som allt det skapade är till för. Kolossarbrevet 1:15-18. Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, kronförstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allting, och allt består genom honom. Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. Märk er betoningen i alla dessa versen som talar om Kristus som härskare över alla nationer och myndigheter. Det sätt han regerar över nationerna är väldigt olikt det sätt han regerar över kyrkan. Hans härskande över myndigheter och över kyrkan är väldigt olik. Hans härskande över det andra kungariket kan uppsummeras på det här viset. Det andra kungariket, överheten. För det första, han regerar över nationer utan att uppenbara sig själv personligt. Det mesta av tiden är nationer och myndigheter likgiltiga till honom och till hans ord. Att han är den egentliga härskaren, det är dolt för deras ögon. För det andra, han regerar över nationer utan deras samtycke. Nationerna motsätter sig ofta honom och hans ord med våld, men till ingen nytta, eftersom han vill segra till slut. För det tredje, Han förklarar inte för nationer eller för oss på just vilket sätt han regerar med sin allsmäktiga hand när nationer och myndigheter motsätter sig honom, handlar dåraktigt och förföljer kyrkan. Han berättar oss bara att han har kontrollen och att han vill segra till slut. Hans kontroll är alltid till det bästa för de troende, oberoende om de kan se det eller inte. Och för det fjärde, han kallar alla troende till att lita på hans ord, att han är kung över hela jorden, oberoende om de kan se att han regerar eller inte. Därför att han är kung så ska de göra som han säger. De ska adlyda honom. Och de ska adlyda dem som han har gett svärdet till. Att motsätta sig myndigheternas auktoritet är att motsätta sig Kristus själv, den enda sanne kung. Nationer och myndigheter tjänar hans sak. Myndigheter och nationer tjänar Kristi sak även när de inte är klara över det själv. Även när de motsätter sig hans kyrka så tjänar de hans sak. När hans vilja är skedd, när hans vilja sker, så dömer han dem till slut och förstör dem, dessa nationer. Hans dom kommer ofta som naturliga olyckor, naturkatastrofer och krig. Han gör allt efter sin egen tidsplan. Han gör det när det passar honom själv. Han frågar inte någon annan om lov. Efter att han har störtat dem ner, låter han nya myndigheter ta deras plats. Han byter alltså ut myndigheter med andra om man blir trött på dem. Han sände babylonerna för att straffa Israels dårskap. Så sände han medarna och persarna för att straffa babylonernas dårskap. och babylonska och persiska härskare trodde de gjorde precis som de ville. De förstod inte att deras framväxt och tillbakagång var en del av Guds plan för att frälsa sitt folk. De förstod inte att de var tjänare för kungen Kristus. I åren innan Nya testamentet lot Gud grekerna växa fram. De gav länderna kring Medelhavet ett gemensamt språk. Senare skulle det språket bli använt för att sprida evangeliet. Så lät Gud romarna få framgång. Genom den sörjade Gud för en enhetlig myndighet, en enhetlig överhet för Medelhavet, som också hjälpte med att sprida evangeliet. Men det gick aldrig upp för varken grekerna eller romarna att deras viktigaste bidrag till historien var att sprida evangeliet. Det hela var ett verk av Kristus som kung. Det var myndigheter som korsfäste vår frälsare, och de gjorde det av sina egna orsaker. De korsfäste honom som en världslig kung. Den romerska guvernören visste med det att han hade handlat fel. De judiska myndigheterna handlade också dåraktigt och olagligt. Men Kristus som kung uppnådde sitt frälsande mål på trots av de dåraktiga intentionerna till de romerska och judiska myndigheterna. I alla dessa tillfällen tjänade myndigheter Kristus som kung utan att de visste om det. De tjänade Kristi vilja även om de ofta menade att göra det motsatta. Kristi sätt att härska över myndigheter är helt olik från hur han härskar över kyrkan. För att se kontrasten så tydlig som möjligt så ska vi upprepa hur han härskar över kyrkan. För det första, Kristus uppenbarar sig själv för kyrkan med evangelium i sitt ord. Han inbjuder och kallar oss till sig själv med löfte om förlåtelse. Han säger i Matteus 11:28: Kom till mig alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila. För det andra, Kristus härskar över kyrkan, över de troende, genom att ge. Han ger evigt liv genom budskapet om evangeliet. Johannes 11:25-26 står det: Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör, och var och en som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Med dessa gåvor sätter han upp sitt herradöme i våra hjärtan. För det tredje, kyrkan känner Kristus genom hans ord, och de vill styras av honom genom hans ord. Genom tro följer kyrkan honom medvetet och villigt. I Johannes 6:68-69 står det: Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, och vi tror och förstår att du är Guds helige. Och för det fjärde, genom ordet och sakramenten skapar Kristus ett närt band av kärlek, en förening och en gemenskap mellan sig själv och kyrkan. I Romarbrevet 6:4 står det: Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom, för att också vi ska leva till det nya livet, liksom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. Och i Första Korintierbrevet 10:16 står det: Välsignelsens bägare som vi välsignar, är den inte gemenskap med Kristi blod? Brödet som vi bryter, är det inte gemenskap med Kristi kropp? De två kungariken är adskilda. De är skilda isär. Kunde den här kontrasten mellan kyrka och stat vara mer slående? De två är avskilda kungariker, även om Kristus är kung över båda. De två kungariken är olika. Även om Kristus härskar över myndigheter och nationer enbart till fördel för de troende. Det är inte vårt jobb att skilja isär de två kungariken. De är redan avskilda i kraft av de väldiga skillnaderna, väldigt olika sätten Kristus härskar över dem. Det är alltså Kristus som skiljer dem och vi ska inte göra det. Vi har sett att de sätt han etablerar och regerar över kyrkan och över staten är väldigt olika. Så är det också med arbetet som han har givit till dem. De har olika uppgifter och de har också olika redskap för att utföra sitt arbete. Som vi har sett i Romarbrevet 13 är myndighetens arbete att straffa dem som gör det onda och berömma dem som gör det goda. Det arbetet är väldigt viktigt. Men det är också en uppgift som bara för det här livet. De redskap Gud har betrott myndigheter är svärdet. Myndigheten uppnår sitt arbete med hot om straff för dem som motsätter sig. Kyrkans arbete däremot är att predika evangeliet. Det arbetet har eviga fördelar. Det ger förlåtelse och andlig styrka för det här livet och till slut evigt liv i himlen. Det enda redskapet Gud ger för att utföra detta arbete är det frälsande budskapet i evangeliet. Budskapet i sig själv skapar och bevarar frälsande tro, därför att Kristus kan aldrig skiljas från sitt ord. Kristus ger sig själv till oss genom ordet och drar oss till sig själv genom ordet. Kunde de två kungariken vara mer olika? Det ena riket har gränser på en karta. Det andra riket existerar i hjärtan. Det ena koncentrerar sig om kroppsliga och temporära saker. Det andra riket bryr sig om det som är andligt och evigt. Det ena fokuserar på yttre handlingar. Det andra bryr sig alltid först om inställningen som leder till handling. Det ena riket blir vi en del av vid en synlig fysisk födelse. Vi blir en del av det andra riket vid en andlig jämfödelse. Genom trons dörr i löftet om frälsning som den helige ande skapade oss i oss i dopet. I det ena riket dör vi, i det andra riket lever vi för evigt. Jesus visar oss skillnaden mellan de två kungariken. Den starka kontrasten mellan sätten Kristus härskar över det första riket och hur han härskar över det andra är tydligt i hela Kristi liv på jorden. Att de är skilda, den avskiljelsen han vill att sina troende, sin egen kyrka ska respektera, är tydlig i hela frälsesgärningen. Låt oss se vad Paulus säger. Filipperbrevet 2:5-8. Var så till sinne som Kristus Jesus var. Fastän han var till i Guds gestalt räknade han inte tillvaron som Gud så som segerbyte, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Vad gjorde Kristus då han blev människa? Han ödmjukade sig själv och blev en tjänare för tjänaren. Han gick in i det vi kallar för förnedrelsen. Han gömde den härlighet som var hans sedan innan världen blev skapad. Han tillslörte sin allmäktiga hand makt under masken av en enkel människonatur. Vid sin förnedring till döden på korset köpte han världen fri. Vid den döden för oss och vid det enkla budskapet om evangeliet så etablerar och bevarar han kyrkan. Märk att Paulus börjar beskrivningen av Kristi förnedring med att säga till oss: var så till sinne som Kristus Jesus var, säger han i vers 5. Var som Kristus Jesus var i sinnet. De orden talar han till troende människor. De är rättade mot kyrkan. De är inte riktat mot jordiska kungariker och myndigheter som har som uppgift att styra. Det är inte myndigheterna som ska vara som Kristus, utan de troende. Jesus vill att kyrkan ska imitera hans ydmykhet. Han som är kung över alla människor visade sig själv på jorden som en ödmjuk tjänare. Så ska också kyrkan, Kristi brud, imitera honom i ödmjukhet. Det är kyrkan och inte myndigheten som följer Kristus i förnedringen. Kyrkan väntar på att bli upphöjd av honom efter det här livet. Jesus är själv mönstret vi ska efterfölja. Först led och dog han. Så blev hans mänskliga natur upphöjd efter hans död och i hans uppståndelse. Om kyrkan förväntar att regera i detta livet, så förväxlar de ödmjukhet med härlighet. Det är inte Kristi vilja. Det är inte den mall han har satt för kyrkan på jorden. Världslig makt är för världsliga myndigheter. Enkelhet och ödmjukhet och lidande i mönster av vår frälsare är för kyrkan, mens hon följer i Kristi fotspår. Jesu mänskliga liv visade separationen mellan de två kungariken många gånger. All hans tid och fokus genom sitt jordiska liv handlade om att friköpa oss och på det vis skapa kyrkan genom evangeliet. Låt oss påminna oss om alla de gånger Jesus nekade att utöva sin kungsmakt över myndigheter och över världen för att uppnå frälsningen och skapa kyrkan. Han hade kungsmakt, men han använde den inte, för att han valde att inte göra det. För det första, kort tid efter Jesu födelse blev han en flykting. Hans familj flyktade till den farlige kung Herodes. Jesus använde inte sin makt till att slå ner Herodes och hans soldater. För att skrifterna skulle bli uppfyllda led han i ödmjukhet under myndigheterna redan som ett litet barn. För det andra, vid början av Jesu offentliga verksamhet stod han emot djävulens frestelse om att använda världslig kraft och makt. Djävulen kom för att erbjuda honom ett enkelt sätt att vinna världen på. Inget kors, inga törnekrona, ingen lidande och död. Djävulen lovade att Jesus kunde få kungariken i hela världen bara med att synda en enda gång. Jesus nekade att låta sig locka av djävulen, och han valde istället vägen om korset. För det tredje, efter att Jesus mättade 5000 ville människomängden göra honom till en världslig kung. Jesus visade sin motstånd genom att skicka lärjungarna rakt till båten. Han ville inte att de skulle lockas av den idén. Själv gick han ifrån människorna och upp i ett fjäll för att be. För det fjärde, då Peter uppmanade Jesus till att inte gå vägen om korset, så irättesatte Jesus honom, gav honom en reprimand. Frälsaren tog villigt på sig lidande och död istället för yttre makt och yttre härlighet. För det femte, Jesus tillät sig själv att arresteras, att bli prövad för två rättsinstanser. Han tillät att bli hånat och föraktat av soldater och till sist korsfästas på myndigheternas befallning. Jesus Kristus själv la sig under myndigheternas makt. Särskilt i händelserna kring hans lidande och död erklärade Jesus sig själv kung över alla ting, ja, också över döden. I Getsemane påminnade Jesus Peter att änglarna fortfarande stod under hans kommando. Även innan det erklärade Jesus att hans liv inte kunde tas från honom. Han kunde endast ge det frivilligt. Kristus dog inte därför att han hade förlorat sin makt som kung. Istället använde han sin kontroll över historien till att sörja för att ingen hindrade honom från att gå till korset för vår frälsning. Kanske är de mest lärorika orden Jesus talade om kungariken det han sa under utfrågningen av Stora rådet och Pilatus. Matteus 26:64 säger han: "Men jag säger er, härefter skall ni se människosonen sitta på maktens högra sida och komma på himlens moln." Med dessa orden erklärade Jesus till alla som hörde på att han sannolikt var kungarnas kung och herrarnas herre, den enda sanna härskare över himmel och jord. Bara timmar senare gjorde Jesus det helt klart för Pilatus. Han hade inte kommit för att upprätta ett världsligt kungarike med kraft och makt. Jesus sa till Pilatus: "Mitt rike är inte av den här världen. Om mitt rike vore av den här världen hade mina tjänare kämpat för att jag inte skulle bli överlämnad av judarna, åt judarna." Kristus är kung. Han regerar över två separata kungadömen på väldigt olika sätt. Han ger varje rike sina egna bestämda uppgifter och kan ge dem redskaperna för att utföra sitt arbete. Han har med evangeliet placerat oss i det kungariket som är kyrkan. Med vår fysiska födelse har han placerat oss också i det andra kungariket. Han har placerat oss i båda kungariken. Kristus uppnår sin vilja i båda riken. I denna världens kungariken kan vi ha svårt för att se hur det sker. Det är ändå så. Jesu eget liv är det bästa beviset. Judiska och romerska myndigheter trodde de fick det som de ville då de korsfäste honom. Men genom sin ödmjukelse, sitt lidande och sin död vann Kristus vår frälsning. Och genom sin uppståndelse bevisade han sin makt över allt, ja, även över döden. Vi är ofta som lärjungarna när vi försöker att förstå hur Kristus regerar över nationer. Lärjungarna hade svårt för att förstå värdet av Kristi lidande just då det hände. Men efter att Jesus uppstod från de döda och sände den helige ande på pingstdagen så gjorde han det klart för dem. På samma sätt vill han slutligen göra det klart för oss hur han regerar över det andra kungariket. Han gör det delvis när vi, han uppenbarar det delvis för oss när vi studerar historien och ser hur han har uppfyllt sitt ord. Men han gör det bara delvis. Alla de saker i historien som förvirrar oss vill han göra klart för oss i himlen. Det var Paulus övertygad och trygg på. Han säger till sist i 1 Korintherbrevet 13:12: "Nu ser vi en gåtfull spegelbild, men då skall vi se ansikte mot ansikte. Nu förstår jag endast till en del, men då skall jag känna fullkomligt, liksom jag själv har blivit fullkomligt känd. Må detta också vara vår bekännelse och vår trygghet. Amen.